Mitbäuer.
In uns marschiert Deutschland und hinter uns
kriegen wir diese Kriege. Wir что везде будем вмешиваться во внутренние конфликты.
We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender.
Vår beredskap är god.
Välkommen till Penn och svärdets podcast. Jag som pratar heter Tommy Hansen och dagens gäst är överste Bo Hugemark, säkerhetspolitisk kommentator, författare och tidigare chef vid militärhistoriska avdelningen. Välkommen.
Tack så mycket.
Nu kör vi. Bo Hugemark har ju varit redaktör för den stora invasionen som vi ska tala om idag. Och jag vill gärna börja med att du får berätta lite om incitamenten, varför bokprojektet startades.
Det här projektet som jag inte har skrivit boken, bara delar av den, men jag är redaktör för den. Det ingår i en serie böcker i det stora historieprojektet Försvaret och det kalla kriget, som har nu många år på nacken. Det här var publikation nummer 47 i vår serie. Och det har tidigare varit mycket om de olika försvarsgrenarna och vad de kunde prestera och hur de såg ut under det kalla kriget. Senast så, när det gäller min del, så var jag redaktör för den stora armén som kom ut för 2 år sedan. Och nu tyckte vi det var på tiden, mot i och med att projektet nalkas sitt slut, att försöka knyta ihop de här delarna i en beskrivning av det operativa tänkandet och agerandet under det kalla kriget. Och därför så drog vi igång det här bokprojektet. Och vi tyckte det var viktigt att göra det här. Vi har fortfarande folk som har varit med i planeringen under det kalla kriget och som kan vittna om hur det var.
Vad har varit mest överraskande medan du har skrivit din del av den här boken?
Vi visste från början inte hur mycket vi skulle få tillgång till hemliga uppgifter, kvalificerat hemliga uppgifter till viss del. Och det lyckades, men det var ett visst motstånd. Det finns fortfarande saker som hålls hemliga, det är väl bra det. Men vi fick ut en hel del utav källmaterial. Och vi hade då 3 författare till de milovisa kapitlen. Milo Övre Norrland, generalen Bengt Gustafsson, Milo Öst, överstelöjtnanten Anders Hjulström, som tjänstgjort på underrättelsesidan i Milot, och Milo Syd, generallöjtnanten Carl Björman. Och de här hade då att ösa ur sitt eget minne och skapat klara bilder av hur det var tänkt i de olika militärområdena.
Kan du berätta om vilka år ni har täckt?
Hela projektet ska täcka hela det kalla kriget, men de som har skrivit de här milovisa kapitlen, de har naturligen fokuserat på den tid då de själva var i tjänst i militärområdena.
Är det något speciellt område som har varit mest intressant?
Det är planläggningen med tyngdpunkt på arméstridskrafternas planering som vi har täckt. Men givetvis beskriver vi också samspelet, det operativa samspelet med marin och flygstridskrafter, och det trycker jag på i mina övergripande delar. Men där känner jag att där skulle man mycket väl kunna utvidga en studie och komma in på de problemen. Men vi har kompletterat de här milovisa kapitlen med 3 försvarsgränsvisa, där jag och kommendören Herman Fältström och flygöversten Bertil Wennerholm tar upp respektive stridskrafter från operativ synpunkt. Vad var det för instrument man hade att hantera operativt?
Om vi fokuserar lite på 70-talet kanske.
Ja.
Hur såg försvaret ut egentligen?
Det var ju ett mycket numerärt stort försvar. Vi hade på armésidan mellan 20 och 30 brigader. Och vi hade ett mycket starkt flygvapen och vi hade sjöstridskrafter av respektingivande mängd och kvalitet. Men marinen hade då börjat att gå ner i effekt genom att ha fått mindre resurser i försvarsbesluten. Och den stora bristen som man såg i slutet av 70-talet, vidare, det var ubåtsjaktförmågan, och det har vi sett exempel på vart det ledde. Planeringen då på armésidan var ju att det gällde att täcka hela landet. Vi kunde inte förutse var ett angrepp skulle ske. Vi kunde säga att militärgeografin gjorde det möjligt att genomföra landstigningsoperationer i det södra militärområdet, väldigt gynnsamt i de skånska kusterna. Vi kunde säga att det fanns landstigningsmöjligheter i det östra militärområdet, både norr och söder Stockholm. Själva Stockholmsområdet var ju då skyddat från havet genom sin skärgård. Men det fanns också risken för ett överraskande angrepp, som om man genomförde det mot Stockholmsområdet och skärmade av det, så skulle man ju kunna komma åt riksledningen, och man skulle kunna stänga in stor del av den svenska befolkningen i storstadsområdet, och då skulle de inte komma till mobilisering, och då skulle det påverka även försvaret av övre Norrland. Och sen hade vi övre Norrland med de långa kommunikationerna dit upp, där det gällde alltså att så fort som man hade en mobilisering igång försöka få upp stridskrafterna innan förbindelserna till övre Norrland kunde bekämpas av en fiende. Och målsättningen från politisk sida, det var att vi skulle kunna klara av en invasion av Sverige och ha fördröjning mot en annan. Och det var naturligt då så att i övre Norrland, där kunde man utnyttja terrängen och djupet och försvåra fiendens framträngande. Och kustinvasionen skulle då kunna ske antingen i östra eller i södra militärområdet. Det var vår tanke bakom. Sen förändrades ju det militärstrategiska läget under ett krigs inledningsskede, kunde förändras så att Finland togs, då ökade hotet mot övre och nedre Norrland. Och Danmark togs, då ökade hotet mot det södra militärområdet genom möjligheten att gå över från Själland. Så att det stora problemet för överbefälhavaren i ett läge då stridskrafterna mobiliseras, det var ju att bestämma sig för var ska våra stridskrafter kraftsamlas. Och utgångsläget var att man fick göra en något sån jämn fördelning över hela Sveriges yta och ha reserver som sen kunde sättas in i en förstärkning av det området där hotet blev störst. Men vi kunde ju också säga att en fiende skulle inte visa sina kort tidigt, utan försöka hålla oss i osäkerhet om detta. Och då gällde det att kunna tolka tecknen på var kommer invasionen innan man fattar då beslutet att skicka stridskrafterna, så att man inte riskerar att de står på fel ställe.
Nej, och när vi ändå pratar om möjlig fiende, vad var den sovjetiska kapaciteten? Hur mycket kunde de avsätta mot vårt land?
Ja, det var ju en utav förutsättningarna för det svenska försvaret och möjligheten att stå utanför ett krig som politikerna hoppades på. Det var ju att Sovjet inte kunde avsätta allting mot Sverige, utan det var på marginalen, den så kallade marginaldoktrinen. Huvuddelen skulle vara bundna mot NATO, framförallt i Centraleuropa. Då kan man ju säga det att det var alltså inte mängden utav stora pansarförband som var det avgörande, utan det var möjligheten att föra över dem till svenskt område. Och gränssättande var alltså landstigningstonnage och luftlandsättningsresurser. Och de var väl under den första delen av det kalla kriget tämligen begränsade. Och man kan verkligen diskutera om det fanns ett hot. Men nu hade ju försvaret att planlägga, inte för dagens hot utan för 10 år fram i tiden, så en tid det tar att utveckla stridskraft och skaffa materiell, utbilda personal och officerare. Så att man fick ju då ta ett worst case och säga att det kan mycket väl bli ett hot i framtiden. Och det visade sig också under hela den här perioden att landstigningsresurserna ökade, inte minst genom att man kunde använda civila färjor till och gå mot olika kajer. Ro-ro-tonnage också kom ju in i bilden, alltså roll-on, roll-off, man körde bara ombord fordonen och sen kunde de rulla av. Och det gällde, det var inte så mycket de stora hamnarna, utan det kunde vara mindre färjelägen också, så att man kan nog säga att den risken ökade, liksom möjligheten att luftlandsätta större styrkor.
Men hur bra var Sovjet egentligen?
Ja.
Jämfört med den svenska försvarsmakten?
Vår tro och vår inställning var ju att de sovjetiska soldaterna var hårt drillade, dessutom hårt hållna, och det var inte några som fattade egna beslut eller bestämde sig för att kapitulera eller något sånt där, utan de drevs framåt. Alltså det såg man ju under andra världskriget, och man hade ju exempel på där hur omtanken om människoliv och sånt där var inte så det över sig i den sovjetiska ledningen. Så att de skulle nog ha kunnat drivas framåt i strid och var säkert hårt drillade. De svenska var ju mindre hårt drillade med sin korta utbildningstid. Men vi trodde i alla fall att det fanns en initiativförmåga grundat på vårt friare samhällsskick och våra utbildningsmetoder. Så att det är frågan vilket som vägde över där. Men problemet var ju naturligtvis den stora numerären som... Om fienden fick fast fot och fick land stora truppstyrkor, då vägde det naturligtvis över till sovjetisk sida, och det var därför det gällde att försöka decimera det här också genom flyg- och sjöstridskraftsinsatser innan han kom i land. När det sen gällde förmågan att föra förband taktiskt, så tror vi väl också att vi hade ett visst försteg genom vårt betonande av uppdragstaktik, att man tar initiativet och ser, när man ser en svaghet hos fienden, och att den sovjetiska ledningen var mera rigid. Ungefär så. Hur det skulle ha gått, det vet vi inte.
Nej, självklart inte. Det var ju tur att vi inte vet det.
Ja.
Tycker du om militärhistoria? Besök då pennanosvardet.se. Sveriges största militärhistoriska upplevelseklubb.
Kan du berätta någonting om sovjetiskt militärväsen i Östersjön under kalla kriget som vi då inte visste men som nu kan sägas?
Det som kom fram så småningom, det var ju naturligtvis de här spetsnazoperationerna. Och det började mot det kalla krigets slut att växa fram en bild att här skulle invasionen kanske inte ske genom någon krigsförklaring och sen sätter man igång flygbekämpning och sådär, utan den skulle kunna ske krypande, den skulle kunna ske i en gråzon där man satte landspetsarnas trupper för att bekämpa våra spaningsorgan, plocka bort kontrollerbara mineringar, mördar flygpiloter och officerare, och det där har ju beskrivits på olika sätt.
En väldigt intressant tanke med ett överraskningsanfall.
Ja.
Jag tänker lite på 9 april 1940.
Ja.
Tog Sverige för lätt på det här med överraskningsanfall? Och fokuserade vi för mycket på att det skulle komma en stor invasion eller kommer just en viss väg?
Jag satt i försvarsstaben som detaljchef på operationsledning 3 som hanterade beredskap i början av 70-talet. Vår inställning var att man tog för lätt på det överraskande angreppet. Vi tyckte att den här långvariga bekämpningen, det skulle då behövas 14 dagars bekämpning utav svenskt flyg och svenska sjöstridskrafter. Och sen skulle man genomföra en kustinvasion, en jättelik typ av operation. Man såg hur det gick till i Normandie exempelvis. Vi sa oss att det här är, det kanske inte är det som man ska naturligtvis ha detta i botten, men om en angripare har bilden utav detta invasionsförsvar så söker han andra metoder att klara det här, och det är det överraskande angreppet. Och jag la upp en övning åt ÖB en gång som handlade om Stockholmsområdet, som gick ut på att fienden luftlandsatte runt Stockholm på olika broar, borta vid Stäket och så vidare, och därmed inneslöt Stockholmsområdet, och det gällde alltså att klara det. Och det var vår bild, och vi hade alltså uppgift att tänka i den här riktningen och att också vara ute till förband och staber och kontrollera vad de, hur de tänkte och ville upp förutsättningar så skulle vi höra hur de reagerade och lät dem också utlösa sina kuppförsvarsstyrkor. Så jag tror att det var något förbisett i början av det kalla kriget. Sen blev det bättre och bättre och i slutet av det kalla kriget så hade ÖB bestämt att det strategiska överfallet skulle vara en styrande angreppsfall för vår planering.
Ja, otroligt intressant och väldigt intressant att höra hur du har styrt upp övningar och sånt för överbefälhavare. Om vi ska återgå lite till den sovjetiska förmågan. Kan du berätta någonting om den sovjetiska förmågan kontra dagens Ryssland?
Ja, det är ju en väldig skillnad naturligtvis. De stora ryska truppmassorna finns inte längre. Och den sovjetiska flottan har väl också nedgått i mycket stor utsträckning. Jag kommer ihåg när jag var över i Baltikum. I Estland 93 då låg en stor del av deras robotbåtar, de låg under avrustning eller man ska säga rent förfall i Paldiski. När jag var där ett år tidigare då låg de på botten. Men det här håller man ju på att bygga upp igen. Och skillnaden är naturligtvis de högteknologiska vapnen. Om vi ska jämföra då med det svenska försvaret som att sätta emot det här så är det inte vårt läge bättre idag skulle jag vilja påstå. Kanske ska återvända till det kalla kriget. Det är en sak som vi konstaterade då men inte hade möjlighet att driva vidare som man kan konstatera i efterhand. Det är ju att den viktigaste faktorn för det svenska försvaret den lyste med sin frånvaro i de här operativa planläggarna. Nämligen hjälpen utifrån. Från början så var ju tydligt under första delen av efterkrigstiden att vi räknade med det, sades öppet att vi skulle göra motstånd till dess vi kunde få hjälp utifrån. Sen blev det här tabubelagt i brytningen mellan 60- och 70-talet. Då försvann det helt och hållet. Men det gjordes, som vi vet nu genom Mikael Holmströms forskningar, så vet vi att det fanns förberedelser. Men de hölls på en mycket hög nivå. Och du frågade i början vad som var förvånande. Kanske inte var förvånande för jag visste det redan. Men det som är påtagligt när man ser på de här milovisa kapitlen är att här finns ingenting med om hur man skulle samordna det svenska försvaret med eventuellt hjälp utifrån. Och det är klart att om det inte fanns några säkra garantier för att få den hjälpen så var det väl viktigt att man kunde slåss på egen hand, men man borde ändå haft tankar i den här riktningen. Man borde ha spelat med olika tänkbara alternativ i den här riktningen. Hur gör vi om vi vet att vi kommer att få den och den sortens hjälp utifrån? Hur ska vi då föra våra operationer? Men därav ingenting i planläggningen. Och idag är det ju annorlunda. Idag är det, sägs det fullt öppet från politiskt håll att vi ska kunna slåss med hjälp av andra och vi räknar på något sätt med hjälp av andra. Däremot har vi ju inte gjort några militära förberedelser för detta i och med att vi envist håller fast vid alliansfriheten.
Ja, det svenska flygvapnet har ju utvecklats en hel del de senaste årtiondena med Gripen-systemet och bland annat så med roboten Meteor och så vidare. Hur såg den ryska utvecklingen ut på flygsidan under kalla kriget?
Det skedde en ganska tydlig och oroande utveckling i slutet av 70-talet. Tidigare hade de sovjetiska attackflygen begränsad räckvidd och kunde knappast nå särskilt långt in på svenskt område. Sen ombeväpnades de till det här planet Fencer som hade betydligt större räckvidd. Det blev inte flera flygplan men plötsligt ökade möjligheterna till bekämpning utav svenska invasionsförsvaret, svenska stridskrafter över ytan. Och det påverkade naturligtvis väsentligt möjligheterna att genomföra invasionsföretag. Så att flyghotet var alldeles påtagligt ökande.
Samtidigt som Sverige ändå hade ett väldigt stort flygvapen.
Ja.
Hur var den svenska förmågan kontra mot om vi skulle säga att de möts i luften?
Jag tror att det svenska flygvapnet rent tekniskt och taktiskt i luften var väl i paritet med det ryska. Dessutom hade en förmåga till självständigt uppträdande i luften, medan ryska var mera beroende utav stridsledning från marken, har jag förstått. Så att, och det måste man ju säga, att om inte flygplanen är i paritet så har man inget i luften att göra. Så det var oerhört viktigt att hålla det svenska flygvapnet på en hög kvalitativ nivå. Och då fick man ta minskad numerär istället. Och så tillvida har ju flyget då den fördelen att det kan snabbt omgrupperas från olika riktningar. När det gäller armén så var ju det helt annat förhållande. Där kunde man ju tulla lite på kvaliteten om det skulle behövas till förmån för att behålla kvantiteten över ytan. För arméförband flyttar man inte så snabbt från ena delen av riket till den andra. Så därför man säger att armén blev alldeles för stor och hade för stor kostym, så är inte det riktigt sant. Det är klart att man inte kunde gå ner i kvalitet hur mycket som helst, men däremot så kan man ju med arméförband, man kan utnyttja terrängen och anpassa taktiken på ett sätt som man inte kan med flygförband. Flygförband, antingen klarar man duellen eller klarar man inte. Ett arméförband har andra möjligheter. Men däremot kan man inte gå ner i kvantitet hur mycket som helst om man vill täcka hela ytan. Problemet var ju då att man fick ju inte någon anvisning från politiskt håll att man skulle uppge någon del av landet eller minska försvaret, utan man skulle fortfarande försvara hela ytan, och då fick man ju hålla sig till.
Och så den eviga frågan och tankeställan under kalla kriget, kärnvapenfrågan. Vad vill du lyfta fram från boken ur den synvinkeln?
Kärnvapenproblematiken bemöttes mera på taktisk nivå. Man utbildade soldaterna i olika åtgärder vid kärnvapenrisk och kärnvapenangrepp. Man utformade taktiken med utspridning av förband och så att man inte skulle få för stora förluster. Och hela arméreglementen och andra försvarsgränsreglementen är präglade av detta. Men när det gäller det operativa så fanns det inte någon sån planering. Däremot tar vi upp frågan. Dels nämner jag den i ett av de inledande kapitlen. Dels är det en av de frågor som i det första kapitlet som Gunnar Arteus har skrivit, som handlar om den operativa tankemiljön i planeringen, så är det en av frågorna: hur såg vi på kärnvapen? Och det svarar vi på. Och jag kanske skulle nämna då att boken inleds med ett kapitel med intervjuer av ett antal officerare som sysslade med den operativa planeringen, och det är det och en av dem frågorna som nämns där.
Hur tror du att Sovjetunionen som angripare såg på det svenska försvaret jämfört med idag?
Jo, men det stora problemet är ju att det svenska, man kan säga så här, för att jämföra med det kalla kriget, så fanns det naturligtvis styrka och svagheter i det svenska försvaret som en angripare kunde utnyttja. Däremot var det väldigt svårt för honom att veta exakt var de svagheterna och styrkorna fanns. Det var ju så stort, det här svenska försvaret, så att man tog ju, de angripare tog man ju faktiskt en risk, i synnerhet om man då kunde, om man blev hängande, kunde råka ut för att NATO utnyttjade det här tillfället. Det gick inte för en angripare att exakt räkna ut var ligger de svenska svagheterna. För den skulle, om man nu inte satt in ett så överraskande angrepp att han klippte hela ledningssystemet direkt. I det normala invasionsförsvaret så att säga, så fanns det en stor osäkerhet hos en angripare som måste ha varit avhållande om han skulle frestas. Idag är ju det svenska försvaret så litet att det finns inte någon osäkerhet. Men med hjälp av modern teknik så kan han slå ut en stor del av det. Dessutom har vi själva gjort försvaret lite svårhanterligt. Det finns inga brigader längre samlade, utan det finns brigadstaber här och det finns infanteriförband där och det finns artilleri där och det finns pansar där. Så ska man plocka ihop de här modulerna, så behöver man lång tid. Så att om det skulle ske någonting överraskande mot Sverige, då är vi mycket illa ute, för det tar mycket längre tid. Trots att vi har gått över till yrkesförsvar, så tar det mycket längre tid att få vårt försvar på krigsfot idag. Och det är den stora svagheten. Kanske. Och det måste man se till att man rättar till. Alltså.
Ja, det kanske blir enklare snart när det blir något sorts hybridförsvar med värnplikt och yrkesarmé.
Ja, och sen gäller det att hitta metoder så att man snabbt får det här på krigsfot och kan få ihop förbanden. Och sen hänger det på den politiska ledningen att bestämma sig för att ta det steget. Hur det är med det vet jag inte, men vi ser ju en del gynnsamma tecken i alla fall. Om nu försvarsminister och statsminister åker till Gotland och demonstrerar vår försvarsvilja där, så kan man väl ha viss förväntan att man inser allvaret i situationen, om det nu skulle bli krisartat i vårt område.
Och lite mer direkt om boken då. Dess illustrationer, kartor och foton. Är det något som du vill framhäva eller trycka som du är extra stolt över i boken?
Det är ju första gången man ser de här kartorna utav till exempel krigsplaneringen i Milo Syd. Och likaså i Milo Ö. Milo Ö, där har vi ju ett antal faksimil utav direkt ur arkiven. I Milo Syd så ritade Carl Björeman skisser som jag redan ritade också. Förlaget gjorde alldeles förträffliga bilder. Det tycker jag är trevligt. Sen när det gäller bilder i övrigt, i jämförelse med den stora armén där vi försökte illustrera väldigt mycket ner i detalj olika saker, så har vi här gjort en annan modell. Och det var Olof Santessons idé att ha en vignettbild eller två i början av kapitlet som ger stämningen i kapitlet och vad det handlar om. Och sen inga mer den typen av illustrationer. Och det tycker jag blev bra.
Det får faktiskt avsluta den här podden. Jag vill tacka jättemycket för din medverkan, överste Bo Hugemark.
Tack.
Om du är minst intresserad av militärhistoria och modern militär utveckling kan jag varmt rekommendera ett medlemskap i upplevelseklubben Pennan och svärdet. Där får du bland annat tillgång till mängder med information om kalla kriget ur svenskt och sovjetiskt perspektiv. Gå in på pennanochsvardet.se och klicka på Bli medlem som är rakt framför näsan på dig. Till slut hoppas jag verkligen att du uppskattat detta avsnitt av Pennan och svärdets podcast. Om du har tips, tankar och kommentarer får du väldigt gärna mejla någon till mig på podcast@pennanochsvardet.se. Känns inte rätt att mejla, så betyder det väldigt mycket om du vill lämna in en recension, klicka i stjärnor eller bara kommentera på iTunes, YouTube, Acast eller vart du nu än hittar den här podden. Jag heter Tommy Hansen. På återhörande.
We shall never surrender.
Vår beredskap är god.
Tycker du om militärhistoria? Besök då pennanochsvardet.se, Sveriges största militärhistoriska upplevelseklubb.